Men kan man döda varandras alpackor eller kan man liksom förstöra för varandra här?
Man kan inte döda packorna, inte vad jag vet.
Det är ju jättebrutalt, gör inte det. Varmt, varmt välkommen till ett avsnitt av Geekpodden. Idag så ska vi snacka brädspel. Det kommer bli väldigt mycket brädspel, men inte vilka brädspel som helst. Det kommer bli brädspelen som var de bästa från förra året 2025. Så alla ni som sitter ute och känner sig, vilket brädspel ska jag prova som jag inte har provat? Då kommer ni få sjukt mycket bra tips här. Så förbered er på ett jäkligt underhållande och brädspeligt avsnitt helt enkelt. Det är inte första gången vi gör den här sortens avsnitt. Vi har ju ett avsnitt varje år där vi tittar tillbaka på året innan för att plocka fram det göttigaste, det bästa, det roligaste brädspelen från året innan. Och då har jag ju alltid två stycken fantastiska experter med mig. Och nu har jag två stycken som varit med ett tag. Den första är ju såklart Andreas Isberg. Hur mår du?
Ja, hej, hej. Jag mår jättebra. Det är alltid lika kul och nervöst. Det är ju inte längre, men lite så. Men det är ändå liksom, man ska ändå leverera. Mm. Känner jag. Så att, Mats då?
Mm. Vi har ju också precis, vi har ju med oss Mats här. Nu spoilar du lite, men till vänster av mig sitter då Mats. Hur mår du?
Jo, men jag mår också bra, tack. Det är ju tredje gången jag är med här i, tror jag. Mm. I den här podden, och får äran att vara med här och prata, snacka brädspel. Så det tycker vi är jättekul. Mm. För det är ju liksom lite annan typ av podd, annat forum, andra lyssnare. Så det är alltid kul att få komma ut lite mer. Mm. Så.
Och innan vi själv kör igång med själva temat, alltså brädspel, så alltså, vi är ju alla nördar här. Vi har ju fantastiska intressen inom många olika områden. Så nu vill jag ju höra vad för härligt ni har gjort som faktiskt inte har med brädspel att göra. Jag tänker börja med dig nu, Mats.
Ja, men okej, då kommer jag nog ta en tv-serie här då. Jag är ju ett stort fan av Neil Gaiman och The Sandman. Alltså seriealbumet, för länge sedan har jag läst det i alla år. Och nu kom ju då den andra säsongen ut här tidigare i år. Eller förra året blir det då. Och så har jag kollat på den. Så det var min stora grej som jag... Och jag tycker det var extremt bra gjort för att följa liksom seriealbumen liksom på rätt sätt och få storyn att gå åt rätt håll, precis som det ska vara. Liksom.
Så jag såg första säsongen och den tyckte jag var rätt bra. Den spretade lite grann. Andra säsongen är den sista också. Hur knyter de ihop det?
Ska vi inte spoila det kanske?
Inte exakt vad, men lyckas de? Blir det bra?
Jag tycker det blir jättebra. Jag tycker säsong två är bättre än säsong ett. Men jag håller med om att även serialbumen är ju ganska spretiga, för det är korta små fragment äventyr som händer under ett långt perspektiv i Sandmans liv. Liksom. Så att det är kul.
Mm. Jag vänder mig till andra sidan här igen. Isberg sitter, eller Andreas sitter. Och vad har du då gjort för roligt?
Ja, det var jättejobbigt att säga något som inte handlar om brädspel. Men jag har ju precis sett klart på en säsong av... Young Sherlock eller någonting. Någon ny Sherlock-serie. Den var rätt bra. Liksom, och så. Sen så...
Men håller den då? För då tänker man så här, Young Sherlock, det är lite så här, Young Avengers. Alltså, funkar det liksom? Eller blir det bara krystat?
Nej, den är humoristisk. Är den. Jag tycker den är bra skådespelare. Jag har ingen aning vad de heter, men både han och Moriarty spelar ju... Det är väldigt bra underhållande liksom. Och sen är det ju lite som den andra Sherlock-serien som är med han, heter han Benedict Cumberbatch, ja. Han, där man får se liksom det analytiska liksom, och man får liksom gå lite utanför och se på saker från andra synvinkel, liksom stoppa tid nästan. Det är kul tycker jag.
Jag är ändå inne på tv-serier, så jag har själv då såklart kommit en bit in i Daredevil, Marvels nya, det är andra säsongen, och första säsongen var ju rätt bra. Alltså, det heter ju Daredevil Born Again, och det kom ju tre säsonger innan på Netflix, men det här är ju liksom Born Again, den börjar om lite grann. Eller den fortsätter, men den nu håller på att trassla in mig här, men ni fattar. Och den första säsongen tyckte jag var bra. Andra säsongen har ju höga förväntningar. Har ni själva börjat titta på den här än?
Nej. Nej.
Skitkul att prata det med er. Nej, men då ska
vi är ju brädspelare. Så vi kan ju leverera där mer än på serier.
Finns det något Daredevil brädspel?
Nej, men det finns ju en massa Marvel finns det ju, men jag tror inte det finns något specifikt Daredevil vad jag vet.
Ja, i alla fall så är Kingpin-skurken, det är väldigt mycket down to earth. Ner i Hell's Kitchen i New York, det är gritty, det är ganska, det är det brutalaste jag sett i Marvel-väg. Min sambo tyckte det var så otäckt så hon vågade knappt titta. Så att det är en liten annan touch på det. Och jag gillar det, så jag kan ju rekommendera den då om man vill se lite mer vuxen Marvel.
Okej, men det sysslar inte med. Utan, nej. Men en annan sak som jag och frugan gör just nu, vi spelar ett co-op-spel på Switchen, Dismantle. Ett spel där man vaknar upp någon zombie-apokalyps och så kan man liksom hugga ihjäl hela världen. Men man börjar på level 1 och så har man typ tillgång till, jag vet inte vad man har, någonting litet att slå med, och sen så kan man uppgradera sitt vapen, så får man kofot och så kan man börja hugga ner väggarna, och sen så kan man ju bygga en, så kan man liksom crafta något lite mer hårdare, så kan man slå ner andra saker, så kan man slå ner allting i hela världen. Och det är jättekul, men nu har kommit upp uppföljaren som heter Displaced, och det ser vi fram emot att spela nu då, så att nu måste jag skaffa en ny konsol.
En Switch 2 helt enkelt, spännande. Det ser vi fram emot att höra mer om, för det blir ett avsnitt, det har vi faktiskt inte pratat så mycket om, hur håller sig den nya Switchen. Det ska vi inte prata om nu heller. Nu ska vi prata om det som vi faktiskt är här för. Det är dags för veckans tema, och det är ju då de bästa brädspelen från 2025.
Som ni har väntat, som ni har längtat, nu är det äntligen här, veckans tema.
Geekpodden har ett samarbete med Folkets Hus, Kulturhuset i Trollhättan. Och under 2026 kommer det vara flertalet stora evenemang och upplevelser i Trollhättan. Bland annat kommer Niklas Strömstedt, Sven Ingvars, Tommy Körberg, Danko Jones, Mustache med flera. Det kommer bli ett riktigt bra underhållningsår 2026.
Ni är ju inte brädspelsexperter för intet. Ni har ju ett gäng brädspel hemma. Ni åker till den stora brädspelsmässan Essen varje år. Vi spelar ganska mycket brädspel. Du är med mig i brädspelsföreningen också, Andreas. Så att det här, och ni har ju såklart er podd att snacka brädspel. Hur många spel är det nu du har, Andreas?
Jag vet inte riktigt, men det är väl en 250 spel kanske eller någonting. Jag gissar på det.
Är det någon speciell genre eller sorts spel som du gillar mer än något annat?
Alltså, jag älskar spel som, alltså medeltunga euros kallas det liksom. Spel som tar kanske 2 timmar att spela, som har en viss typ av ekonomi i sig och man behöver liksom vara smart och slug liksom. Sen har jag också börjat gilla spel som är lite mer där man sätter käpparna i hjulet för varandra lite mer. Typ så. Så att det...
Är det social deduction eller är det liksom...
Nej, men kanske... Ja, det gillar jag ju också väldigt mycket. Alltså jag gillar många typer av spel, men den typen av spel jag menar är kanske mer sånt där man inte bara tänker på sitt eget bräde. Man har ju många spel som är multiplayer solitär, där man löser sitt eget spel framför sig. Vi sitter runt ett bord och spelar tillsammans, men egentligen spelar man för sig själv. Men jag gillar mer och mer spel som man faktiskt måste liksom sätta sig i vägen för de andra lite grann.
Det är lite grann som att spela Ticket Rider, så bygger man järnvägen precis framför motståndaren så den får gå en jättestor omväg. Det kommer ju komma lite ord här som mina brädspelsexperter inte tänker på. Men så jag då får förklara lite ifall det är några som lyssnar som inte är lika nördiga. Euro är ju en av de stora. Det är ju American och så är det Euro. Är det korrekt?
Ameritrash.
Ameritrash. Och där, vi kan börja med Ameritrash. Där är det ju mycket mer du går på äventyr. Du går ner i grottor. Du ska ta dig från en punkt till en annan på brädet.
Ja, och så brukar det kanske inte vara så mycket fokus på själva spelmekaniken, utan mer tematiskt och liksom känsla och sådär. Men jag tycker ju att de här suddas ut mer och mer. Man snackar inte så mycket om detta Euro och Ameritrash längre, tycker jag. Utan alla bra spel måste även vara tilltalande på brädet nu.
Och Euro, där pratar man ofta om att bygga upp lite, men det är mycket mekaniker, man bygger upp små motorer som, om jag sätter min arbetare här så får jag sten där, stenen kan jag använda sen för att bygga det här och bygga det här för poäng och få en arbetare till och så vidare. Så var det en bra förklaring, tycker du, Mats?
Ja, men det tycker jag nog. Det handlar ju mer om kanske resurshantering på olika sätt, men, eller att man har hand management. Det finns en hel del saker som i strategi eller taktiskt spelande kanske. Det är väl även det i ett Ameritrash också, men det är mer kanske där som säger upplevelsen av själva äventyret man gör, slå lite tärningar, ha lite slump, lite kul liksom, och det är kanske inte det som är lika mycket element i ett eurospel.
Mm. Jag slänger frågan till dig också då, hur många spel har du och vad har du för favoritgenre av spel?
Jag ligger lite efter Andreas, jag har väl kanske en 200 175-200 spel hemma ungefär.
Aj, aj, aj.
Men och vi gillar ju lite grann samma spel, jag och Andreas. Det är ju det som är kul, vi spelar mycket tillsammans. Vi spelar ju nästan, ja, normalt sett en gång i veckan. Nu har det varit väldigt dåligt sista månaden här. Men normalt så spelar vi ju tillsammans liksom väldigt mycket. Och därför lär man sig, man tycker om samma typ av spel. Så sätt. Så att jag gillar ungefär samma också som Andreas. Lite mer euro, lite mer strategi, lite taktiska spel.
Ja, men vad bra. Ni som lyssnar på det här avsnittet kan vara lugna, för det kommer ju en väldigt olika blandning av spel som vi kommer tipsa om.
Ja, det stämmer. Det är lite olika. Jag har fokuserat lite grann på spel som passar ihop med familj och barn.
Spännande, spännande. Och då tänker jag så här, är det inte dags nu att vi släpper det första spelet? Och då kan vi börja liksom, vad heter spelet och vad handlar spelet om?
Ja, det första spel som jag tänkte snacka om är ett tvåspelarspel som heter Toy Battle. Det är ett spel som jag och Mats såg på mässan nere i Tyskland i höstas. Och tänkte på, vad är det för något som spelas på det här brädet här? Och då hade de en sån här jättevariant av det. Så de hade ju en stor monter med en jumbo-variant och bara, det här ser jättekul ut. Och sen som att spelet, ja, det är liksom lite mindre och så. Men spelet går ut på att man ska ta över motståndarens bas. Och man har, varje spelare har tillgång till ett visst antal av liksom olika typer av leksaker i form av små tokens, vad säger man? Kort kanske?
Men det är alltså, temat är, det är leksakstema om jag förstår rätt. Det är inte på rymden och det är inte under vattnet, utan det är leksaksslott typ.
Ja, alltså i lådan finns det 8 stycken kartor med, så du kan liksom spela på den kartan med vulkanen. Eller du kan spela på kartan som har dinosaurtema. Eller du kan spela piratkartan och så vidare. Men dina leksaker är samma uppsättning, så dina leksaker kan vara liksom, du har ditt skelett och du har din enhörning och du har din stora T-rex och så vidare. Det som är kul i det här spelet är liksom att man börjar, alltså jag tror man har kanske, så att man har 30 leksaker var kanske, något i hållet. Och målet går ut på att ta över motståndarens bas. Och på brädet framför oss så har man varsin bas på varsin sida, och sen har man ett visst antal rutor emellan där man kan placera sina leksaker. Och det är väldigt lätt. Om jag då placerar på min tur så kan jag antingen plocka leksaker från min draghög och sätta framför mig så jag har lite mer att välja av. Eller så sätter jag ut en av mina leksaker på brädet. Och då kanske jag sätter ut, och så måste jag börja sätta bredvid min bas, måste bygga mig framåt mot motståndarens. Och då sätter jag ut en och sen är det motståndarens tur. Men beroende på vilken leksak jag sätter så händer olika saker. Och de är numrerade 1-9, där nian slår 8, 8 slår 7 och så vidare. Och så finns det en anka som har stjärna. Ankan slår alla, men alla slår ankan. Och det här blir som någon form av udda schackaktigt då, för man sitter liksom så här och försöker, när man spelar två gånger så liksom, då vet man också vilka typer av leksaker som finns, och man vet typ vad man bör akta sig för. Det finns den här apan som kan flyga in vart som helst, men det är bara en 4, så han kan ju slås ner av 5 och 6 uppåt. Det här är jättebra och funkar jättebra både spela mot vuxna, och barn kan spela mot varandra, och funkar jättebra att spela vuxen mot ett barn också, för att det tar 10 minuter att spela, kanske en kvart. Och alla jag spelat med hittills tycker att det är jättebra verkligen.
Och vad är det som är bra? Är det för att det är spännande? Är det roligt? Är det...
Ja, men det är väldigt snabbspelat. Det är mycket action liksom, att det är på din tur, så antingen sätter du ut en leksak eller så tar du in, det går snabbt att spela. Reglerna tar 2 minuter att förklara, så jag tror jag förklarar alla regler för det precis. Och det är någon form av tjuv- och rackarspel verkligen, så, för man har, alltså jag kan ju se, alltså vi har ju spelplanen mellan oss, sen har jag en liten grej framför mig där jag kan ha mina leksaker. Du ser inte vilka det är liksom. Och ser liksom, du har 3 stycken framför liksom så här. Om jag kan liksom få ner det så är det bara 1 eller 2 kvar, då är det sannolikheten att du har en stark leksak är ju lägre då. Det är väldigt spännande liksom, hela grejen. Och det är spännande både för mig som vuxen och även spännande för barnen, har jag märkt liksom. Så att
Men säg att jag sitter här nu då, jag har mitt drag. Och då slår det mig så här att det borde ju då, jag kan sätta ut min starkaste gubbe direkt, eller blir det så att om jag sätter ut nu direkt istället för att göra något annat, så får jag sätta ut en svagare pjäs?
Ja, alltså sätter du ut, alltså T-rexen är ju starkast, det är 9. Sätter du ut han precis först du gör, då kommer du ha bra skydd framför din bas. Det är svårt för någon annan att slå T-rexen. Det är ju bara ankan som slår den. Så finns det en annan, 5 eller 6, som den sätter ut den. Då kan han skjuta ner den som ligger bredvid. Så han kan skjuta en T-Rex som han är ett steg från. Så det finns två sätt att få bort T-Rexen. Eller så tänker du att du spelar någon låga i början då. Spelar ut ettan som är skelettet. Nu spelar du ut den, då får du dra... Det är som att du gör två handlingar i samma handling, för du får sätta ut den och ta två nya brickor från draghögen. Liksom. Det gör att du inte behöver använda en hel tur för att plocka brickor. Du kan liksom vara snabbare på brädet. Men sätter du någon låga framför din bas, så kan ju motståndarna skicka sin apa som kan flyga över hela banan då. Så det är mycket, alltså det är jättemycket strategi i detta. Man kan, om man har otur, förlora på fem drag, men oftast är det ju liksom mer, vad säger man på engelska, tug of war blir det. Och då finns det också... Så,
vad betyder tug of war?
Ja, men dragkamp, tror jag. Typ så här, fram och tillbaka liksom, att vem kommer närmast. Men man kan vinna på två sätt då. Så antingen att man tar över motståndarens bas, eller tre sätt, tar över motståndarens bas, eller att motståndaren får slut på brickor. Och det händer ibland. Eller att man omringar till många ställen, då får man stjärnor. Först, och så olika barn har olika typer av antal stjärnor och lite specialplats och sånt där. Jag kan inte rekommendera det här nog. Bra pris var det. Jag vet att jag köpte nog för 25 euro, vad det kan bli. Bra kvalitet, mycket komponenter i lådan liksom. Det är väldesignat. Det är ovanligt att spel har den här kvaliteten för den här pengen, tycker jag.
Ta 10 minuter. 10 minuter en kvart att spela och passar för hela familjen. Ja. Finns det någon undre ålder som man kan rekommendera den till? Eller vad pratar vi om? För 4-5-åringar kanske inte, 8-9 kanske, 10-11-12?
Min yngsta grabb var ju 6 när jag skaffade hem det. Kunde han spela utan problem.
Kul! Ja, ett väldigt, väldigt bra spel att starta med. Men för två spelare då, och funkar väl då perfekt i de sammanhangen när man ska slå ihjäl lite tid hemma och man kanske får lite tid över och, eller sådär.
Ja, alltså man kan ha det som en förfeststävling om man är några stycken hemma ska ut eller någonting. Man kan ha det på julafton. Det kan bli en tradition att man spelar, istället för att man spelar Monopol eller någonting, kan man spela en liten turnering i det här. Jag tycker det är jättebra. Och sen så spelar du match på 10 minuter. Du kan spela match till. Spela match till liksom. Det, man spelar så länge man tycker kul.
Det låter ju superbra. Spelet heter då alltså...
Toy Battle.
Toy Battle, och är första spelet ut idag. Mats, du har ju något helt annat spel. Och jag ser på dig hur du verkligen bara brinner för att få berätta om det här. Det här har typ påverkat dig väldigt mycket, jag förstått.
Absolut. Jag är ju en sån där kille som jag gillar ju spel, och jag har ju spelat, det finns en genre inom brädspel som heter 18XX där man når ganska tunga spel, typ med aktiehandel.
Och det är bara för att förtydliga nu, när vi säger tunga spel så handlar det inte att de väger mycket, utan att de är väldigt komplexa.
De kan väga mycket.
De kan väga mycket, men framförallt så är det väldigt komplexa regelsystem.
Nej, kanske inte så, men det är ganska enkelt, men det är mycket aktiehandel är väldigt oftast väldigt tungt, och du kan liksom bli utfasad ur spelet redan i första rundan liksom, så att det är kanske ingen kul spelupplevelse, vilket har hänt om man har testat liksom, så har varit så, nej, det här är inte riktigt min genre. Och så därför är jag lite själv förvånad också när jag hittar spel som faktiskt är tågtema, som jag tycker var ett absolut mina favoriter från förra året, som heter Railway Boom. Och jag ser lite grann så här, men det är en mix mellan 18XX-genren och då Ticket Ride. Så det är liksom lite så här nätverksbyggande, samtidigt som du ändå har mycket budgivning i spelet som gör att det blir spännande. Och det som gör den här budgivningen lite speciell är att du inför varje omgång i rundan så ska du ha budgivning då. Och då kan du liksom inte som en auktion där du bara alltid lägga högre bud. Här kan du kunna lägga ett lägre bud bara för att komma tvåa eller trea till exempel och så vidare, vilket gör att det alltid blir så här lite spännande. Och sen då när budgivningen är klar, de som är högst upp, de får betala fullt pris. Kommer du sist så får du betala ingenting. Så du kan få väldigt bra belöning ändå, även fast du faktiskt inte betalar någonting då. Och i varje omgång så har du 4 olika resurser som du använder. Och i de 4 faserna spel så använder du de här 4 resurserna. Så att dels både för att budgivningsvalutan, men också för att köpa grejer sen. Så det gäller att balansera liksom, hur mycket vågar jag buda här för att få det jag vill, men samtidigt vill jag ha kanske lite grann kvar för att kunna köpa någonting av med samma resurser samma gång, vilket gör att det blir väldigt, väldigt, tycker jag, en spännande ekonomi i spelet som är svår att planera och optimera också, för det är som, ja, med mycket interaktion i det.
Ticket to Ride då. Jag tror de flesta som lyssnar vet vad det är. Det är ju du bygger, du har en karta och du ska bygga ett tågimperium genom att dra räls egentligen över Europa eller Nordamerika eller vad det kan vara. Norden finns ju också, till och med Sverige kanske. Och där man då är ett gäng spelare och bygger någon framför din, så kan du inte bygga där. Så du får hitta en annan väg för din räls. Och sådär. Så får du poäng då för hur lång räls du har byggt och om du nått dina destinationer och sådär. Men det här spelet då, vad är själva målet här?
Och det här är också bygga en connect, eller bygga rutter då mellan olika städer för att få poäng. Men det du också gör i slutet av varje runda, så budar du då på din slutpoäng i spelet, vilket du tror att du kan få mest poäng för. Så du köper alltså en x antal poäng i slutet av spelet för vissa saker, beroende på att jag har köpt bygg en längsta rutten till exempel. Då kan jag buda på det, så att jag vill satsa mycket pengar eller resurser då på just att det här får mycket poäng, för det får kanske 4 gånger varje vagn jag ställt ut i poäng då, så får ganska mycket poäng. Eller det kan vara så att jag har byggt på olika terrängtyper. Då finns det 7 olika terrängtyper som man kan bygga på. Jag har byggt på allihopa, så kanske jag får då 20 poäng eller någonting sådär. Och det är ganska mycket i spelet liksom, så att det är stor del att det är kul att man okej, nu tror jag ska satsa på det här i början av spelet, men så kanske, nej, det blir helt annorlunda liksom, för jag vann inte den budgivningen, får jag kanske tänka om lite igen, så sätt då. Så att det är mycket så här, dels försöka få ihop rutter, men också samtidigt planera hur du vill bygga din egen poängräkning i slutet då.
Och då är det ju frågan, det här känns ju inte riktigt lika barnvänligt som det vi pratade om precis innan, utan vad är det för ålder här? Hur lång tid tar det att spela ungefär?
Ja, här är det nog kanske typ runt 2-2,5 timme ska jag säga på 4 spelare. Och det är ju egentligen inte så regeltungt, men däremot kanske det är mer i att tänka på det, vilket kanske gör att det höjer åldern, ska jag säga, upp mot 12-14 år i alla fall ska jag säga sedan innan, för att det ska vara var rimligt att kunna ge bra motstånd liksom, så att man ändå tänker på rätt sätt, tror jag. Så sätt. För det här spelet bygger mycket på att man själv balanserar mot varandra också, vilket gör att om jag låter Andreas alltid göra som han vill till exempel i spelet, då kommer jag ju råtorska på det liksom. Så jag måste ju ändå måste jobba mot honom lite grann hela tiden.
Du köpa lite av hans aktier, hans spår eller?
Ja, men typ måste konkurrera med honom lite grann, eller jag måste kanske ge lite mer här, för jag kan inte låta honom vinna den här budgivningen också igen liksom, för då blir han alldeles för stark. Så det är liksom det här man måste, och det tror jag höjer upp åldern som sagt för lite grann. Man måste själv balansera ut spelet lite grann.
Och i vilka tillfällen passar det här spelet bäst?
Ja, det här är väl kanske mer en dedikerad spelkväll, skulle jag säga. Liksom att man, kanske inte när man plockar fram på parmiddagen, skulle jag säga. Liksom så, utan mer att man får ha ett spelgäng som inte tycker om det här. Sen är det inte, som sagt, det är inte regelsvårt, men det är ändå så att man måste förstå koncept av budgivning framförallt, för det är så pass stor del av spelet. Så sätt.
Lite aktionsspel är det egentligen då?
Inte aktion då, för det är det som är, du behöver inte vinna.
Nej, det kan ju vara skillnaden liksom. Men, för då tänker jag så här att men den personen lägger jättemycket för att vinna det här, men då vet man också att men om jag kommer 3 så får jag ändå rätt bra payoff, så att jag är nöjd med det, men ja.
Ja, men precis, och det är ju liksom, du köper ju det och dels då lok så att du kan liksom producera mer resurser och poäng. Du köper teknologi för att göra dig själv ännu starkare och bättre och öka din produktion och så vidare. Så det finns många element i spelet som du vill bygga upp liksom. Fast du har inte råd att kunna göra allting liksom. Så att
Vi tar namnet en gång till. Boom.
Railway Boom heter det.
Railway Boom. Allt det här kommer såklart stå på vår hemsida och Facebook och sådär. Så att ifall ni glömmer bort alla spelnamn så behöver ni inte få panik för det. Allting kommer gå att hitta i efterhand. Men Railway Boom var då Mats första spel. Och då kastar vi oss över Andreas igen. Vad har vi för tema på nästa spel, Andreas?
Nu ska vi leda våra karavaner upp för bergen med våra alpackor och leta dem efter magiska pärlor.
Och jag trodde ett tag vi skulle över gestaltas av Hannibal där i Romariket, men det är det inte alltså. Utan vilka berg är det vi ska gå över?
Det vet jag inte, men det finns 12 floder som rinner ner från dem. Jag vet faktiskt inte vilka berg det är.
Det är påhittade berg helt enkelt.
Ja, det är möjligt. Spelet heter 12 Rivers. Ja. Och Matt, jag har introducerat det här spelet för Mats igår faktiskt. Så att han har också spelat detta, vilket är kul. 12 Rivers är också ett spel som passar bra för hela familjen att spela. Jag tror man kan spela bara på vuxna, för det gjorde vi igår. Och det funkar jättebra att spela även, som vi i mitt fall då, med jag och mina barn. Och även mina pojkar som nu är 7-8 är de ju nu. De klarar att spela själva till och med. Så att
Men vad minns, men innan vi går in på mekaniken och så, hur det funkar. Temat, du ska alltså gå in, du ska hämta pärlor. Var det korrekt uppfattat?
Ja, så spelet går ut på egentligen att man ska samla pärlor som rinner ner från 12 olika floder. Och spelplanen är lite tredimensionell. Så att du bygger upp så att du kommer lägga pärlor högst upp och sen kommer du som lyfta på en grej så att pärlorna rinner ner för floderna rent...
Ja, det, fysiskt?
Ja, rent fysiskt liksom funkar så. Och sen så ska du då sätta ut... Alltså du sätter ut som små markörer, men det egentligen ska det symbolisera att din alpaka går omkring och plockar de här pärlorna runt i de här... längs floderna då. Och sen så ska du till slut... hjälpa byborna nere i stan. Jag tror det är någon by eller någonting nedanför floden här, och de vill ha pärlor av någon anledning.
Men kan man döda varandras alpackor, eller kan man liksom förstöra för varandra här?
Man kan inte döda packorna, inte vad jag vet.
Det är jättebrutalt, gör inte det.
Nej, utan... Nej, men pärlorna finns i olika färger, så att man vill ha liksom den vita, den är som en... en vit diamant är inte en pärla fortfarande, men den är värd mest liksom. Och så finns det fem olika, så den vita är värd 5 säger vi, och sen gröna värd 1. Och då kommer det vara fight om vem som vill ha de vita förstås. Men ju högre upp längs floden du försöker klättra med din alpaka, ju dyrare är det. Så det finns ju någon form av ekonomi i spelet. Och ekonomin är egentligen bara kort på hand. Och vill du sätta liksom, på ditt drag, du har 3 drag per runda. Tre drag per runda och 5 rundor är det, så för 15 gånger får du använda alpackan. Och du kan som det första drag i spelet använda 3 av dina kort för att sätta alpackan längst upp och för att garantera en av de vita pärlorna. Men då kommer du senare i rundan eller kommande rundor inte ha lika mycket kort på hand, och då kanske det är liksom inte, du kanske inte kan göra lika mycket saker. Så du vill ju gärna sätta alpackan lite längre ner och ändå hoppas på att pärlan ramla ner till din alpaka ändå. Så det här är som är en coola sak med spelet. Så man börjar varje runda, man spelar 5 runder i varje runda, så kommer man i tur och ordning. I första rundan så är det jag sätter ut en, du sätter ut en och Mats sätter ut en. Och då sätter jag ut som en liten bricka längs floden någonstans. Och då kanske jag sätter den på, det kostar 1 att sätta ut. Det är som, det är inte längst ner, det är inte högst upp, det är någonstans mitt emellan. Och så märker du såhär, aha, då ser man såhär, det jag satt,
aha,
ja men du gör så, aha. Och så märker du att det jag satt min, det är ju 6 av floderna kommer komma ner där, för floderna går ner till en sjö i slutet, så längst,
aha.
Ja, och så tänker du såhär, Andreas han vill nog ha den vita pärlan där, då kan du sätta dig ett steg högre upp i floden, inte högst upp, för det är jättedyrt där, men du kanske sätter ett steg högre upp. Och det här är spel, så man håller på och dels försöker stjäla pärlorna framför varandra, och så är det någon form av, alltså i slutändan så ska du fördela det till att du får bybor nere och de vill ha olika typer av pärlor, så för att få poäng så måste du liksom, du har som uppdrag att den här byborn här, han vill ha 2 vita, en grön och en blå, då måste du ska samla det liksom och så får du poäng.
Men det låter ju som att det här skulle kunna ge ett liksom möjlighet till interna bråk här bland framförallt barn då. Du tog min pärla, nu ska du få.
Ja, men inte bara barn. Jag när vi spelade igår.
Ja, det är slagsmål på riktigt, även de vuxna.
Ja, men när vi spelade igår så var ju liksom inte Mats eller min fru Emelie var ju inte helt nöjd liksom när man satte högre upp i floden och så tog de här fina pärlorna. Förutom då att man sätter ut dem när man ska liksom, man har ju kort på hand. Korten är inte bara för att sätta högre upp i floden. Man kan också, de har specialförmågor förstås. Så om du spelar ut 2 kort som ser likadana ut, då får du aktivera det kortet. Och till exempel, det finns ju fiskenät. Fiskenät gör att du får ta 2 pärlor istället för 1 pärla. Mm. Vilket du kanske kan ta en vit och en rosa, eller 2 vita, eller 2 rosa, eller 2 lila, eller vad du vill ha. Mycket kul.
Nej, men precis, det är, vi pratade om budgivning förut med Railway Boom här. Det här är liksom också egentligen budgivning, att hur mycket vågar du chansa liksom på att kommer någon sätta högre upp eller inte, får jag det jag vill ha. Och det där tycker jag var jättekul grej på ett ganska simpelt spel annars, men det är små element som gör att det blir lite mer spännande, men inte svårspelat, men bara att det blir lite mer spänning liksom så.
Ja, men spännande. Jag tycker generellt sett att det är väldigt dåligt med alpackor i spel. Så jag tycker det är lite kul ändå att det är... Kan du komma på något mer spel med en alpacka, Andreas?
Ja, vi spelar ju ett sånt spel, Mats. Vad heter det? Ayara, Children of the Sun. Precis. Tror jag vi spelade ett spel vi skaffade på SN.
Det är vanligare med lamor i spelen än alpackar liksom.
Det kan ju ha varit en lama i och för sig. Jag vet inte. Samma sak.
Men i alla fall, det här verkar ju ganska kul ändå. Hur lång tid tar de att spela det här?
Säg att det tar på två personer kanske tar en 45 minuter. Så jag tar en och en halv timme första gången du spelar, på fyra kanske en timme 45 kanske. Så att du spelar på en timme drygt, en timme och en kvart kanske, beroende på hur spelvan man är. Jag tycker spelet är jättebra som familjespel. Det är alldeles, alltså att mina barn kan spela det själva är ett lysande exempel på hur bra det är liksom. Och det, jag är så glad att jag kan spela den här typen av spel istället för att spela typ den försvunna diamanten. Ungefär så.
För den har man ju tröttnat på som vuxen. Det. Men vad kul, man kan säga att man har levlat upp den försvunna diamanten gånger jättemycket. Och så har man fått ett jäkligt kul familjespel som även vuxna har ganska roligt med. Men det är en bra beskrivning.
Ja, alltså ja, verkligen. Och sen så, jag har ju spelat säkert 10 gånger nu. Och jag börjar märka liksom vad man behöver göra för att få spela spelet lite bättre liksom. Och så nu spöar jag ju grabbarna varenda gång ungefär. Men Mats, han spelade första gången igår.
Ja, och det, så bra var han ju inte då. Jag fick ju lika mycket poäng och då delade vi segern igår.
Men vad som är kul, jag tycker att den här typen av spel visar också på olika personlighet. För att jag är ju sån defensiv, så jag vill inte spendera mina kort helst. Så jag sätter ju längst ner, alltså på nivå 0 eller 1, ibland en 2, aldrig en 3. Går emot mina principer liksom. Mats, han bara, han ska ha den vita, han bara sätter längst upp liksom. Men vita är väl mer poäng liksom, så att man kan se de olika typerna av hur man är som person lite grann, tror jag.
Du får fram de goda och dåliga sidorna av en helt enkelt.
Ja, och sen så finns det längst ner, så finns det en liten sjö. Och där kan man sätta sig in. Och alla pärlor som ramlar ner där får man allihopa.
Men där vill väl alla ha en någonting då?
Ja, fast det finns bara en plats där. Så du måste sätta den. Om ingen har satt där, kan du sätta där.
Men ligger den kvar där forever då? Eller är det bara under en viss period?
Ja, under den rundan då. Så varje runda så kommer det nya pärlor längst upp.
Man kan säga att varje runda är typ en årstid.
Ja, precis. En pärlårstid. Men vad som är intressant då, i vissa rundor så kommer folk ta mycket fler pärlor än andra rundor. För man kan även gå och rekrytera, alltså man måste skaffa de här byborna, man måste gå till pubben.
Oj, pub och lama, nu snackar vi.
Eller jag tror det är en pub, det känns som en pub. Man går ner till tavernan och skaffar kompisar liksom. Så att igår när vi spelade så vet jag att Emily hade rundan, hon satte ner sjön, fick hon en pärla. Och Mats hade en gång, när han satte ner sjön, fick 5 pärlor. Så...
Ja, det är att tajma in det där. Och jag hade ju Emily en jädra otur där. Jag hade supertur, så det var liksom så.
Underbart att höra. Ja, men då har vi 2 familjespel, ett lite tyngre här. Bland familjespelarna har vi ett som är ganska snabbspelat och ett som tar lite längre tid. Nu är man ju sjukt nyfiken på vad du har i bakfickan, Mats.
Ja, jag kommer ju gå ännu djupare ner i tyngdlådan då här och... hittade ett spel som heter Millennia Tracks of Time. Och det är alltså ett civilisationsspel som du spelar under 8 rundor. Alltså du går från stenåldern till framtiden kan man säga egentligen. Under den tiden så skulle även gå på många tracks, och det tycker vi om att gå på tracks.
Och tracks, det betyder alltså det är olika ställen du flyttar din pjäs på för att få poäng, så kan man säga.
Precis, du använder teknologier för att flytta och optimera, gå så högt upp på tracksmed för att få mer poäng. Liksom. Så att det är verkligen en så här optimera, bygga sin egen motor då i symbolväg för att sen kunna gå upp på de här tracksen så fort som möjligt och så långt som möjligt.
Och då tänker jag mig att de här tracksen eller spåren så som man kan satsa olika här för att de ger olika fördelar och sådär. Vad finns det för olika spår till exempel?
Ja, det finns ju inkomst då, det finns även man säger, eller prosperity som det heter, det finns krig, det finns kultur, det finns även då civilisationen, alltså hur bra det blir. Så det är väldigt, väldigt bra, ska jag säga, korrekt i hur ett civspel för min del i alla fall skulle se ut, att det liksom ändå ganska enkelt i sig att man bygger upp teknologier, och teknologierna de håller då kanske, säg att du uppfinner någonting,
en gräskopa.
Ja, men tänk papperspress till exempel, en gammal sån. Den håller kanske bara i två generationer liksom. Sen är den borta, för sen har man upptäckt något nytt. Så då gäller inte den längre. Så du liksom inte börja bygga, utan du kommer liksom, saker försvinner ur din tablå, din motor. Så du måste hela tiden se till att du håller ett jämnt antal med symboler åt det hållet du vill gå. Och då tycker jag också en sak som är kul med kriget då, att du går upp på den här krigsfracken, och sen är det liksom den som har kommit högst då går alla tillbaka så här. Och så börjar man om varje runda liksom, så att det är jättesvårt att komma upp.
Men vad får man om alla börjar, vad är grejen med att komma högt på den?
Du vill ju komma upp i slutet på den tracken till exempel, och för att få poäng. För varje gång du går upp i topp på den tracken så får du poäng. Mm. Så du vill gå upp där emellan. Sen så, ju större skillnad du har mellan dig och de andra, gör att du går ner mindre, så är det lättare att komma upp igen. Så det är som en... du krigar fast inte mot varandra, men du har ändå en track som symboliserar att faktiskt kriga mot varandra, vilket jag tycker är ovanligt i ett SIV-spel. För ofta brukar det vara att du ska sluta och ta bort och så här förstöra för varandra. Här är det mer att, okej, jag förstör för dig, men det är inte så katastrofalt liksom så.
Och här då så finns det då massa olika vägar, till exempel att spela spelet för att få poäng, känner jag.
Absolut, det finns hur många olika tracks som helst som alla är bra på. Så du vill ju gå på allihopa, liksom, men det kommer du inte kunna göra. Liksom. Så du får verkligen välja liksom, att ska jag satsa på kultur till exempel, då måste jag fokusera på de här symbolerna. Vill jag sikta på innovation och teknologi, då måste jag göra det här. Liksom, så att du kan... Poängmässigt så är det ganska lika, men det är bara att du måste hitta strategin beroende på vad du får. För att i början av varje runda så får du drafta då, alltså välja som en, återigen, en liten budgivning. Du placerar ut en arbetare på en plats, och så får du ju sämre ner i turordningen, desto mer pengar får du. Men du får välja högre kort då, eller mindre, eller sämre kort. Så det är lite olika också när man som ska försöka balansera igen. Vill jag ha mycket pengar? Behöver jag köpa saker? Eller vill jag ha bra första val liksom här? Och sen kommer fasen då när du ska bygga upp din civilisation. Då bygger du byggnader, du bygger statyer, du bygger kanske underverk som gör att du får poäng i slutet av spelet och såna här saker. Så det är mycket så här, mycket pussel med att få ihop helheten, men även att fokusera på det du ska göra nu, men också för längst fram i slutet av spelet.
Kan man sabba för varandra civilisationer här, eller är det så att det är ett race snarare?
Det är mer ett race, men det du kan göra, som sagt, jag kan ju förstöra dina planer genom att ta de byggnader som du kanske hellre vill ha. Mm. Eller att jag tar de teknologikorten som du hellre vill ha. Så jag kan ju säga att om en Andreas han behöver en sån här till exempel, då kan jag ju, ja men då tar jag den istället.
Mm. Det tycker jag, det gör ju rätt.
Är det drafting? Är det som öppen drafting? Så korten ligger på ett gemensamt bräde och så plockar man, jag kan se att du vill ha det, så plockar det framför öga på det.
Ja, precis. Det är öppen draft på det.
Ja, så att man draft då. Det finns olika kort som ligger framme som man vill ha. Och så får man se att den som är först kanske tar det bästa kortet. Eller det, tar ett kort som någon annan vill ha helt enkelt bara för sabba.
Ja, precis. Och ibland kan man ju ha en annan typ av draft där man har kanske alla får 5, 6, 7 kort i början av runda. Och så skickar man, man tar ett kort och skickar till vänster. Och då kanske jag säger att jag vet att Fredrik vill ha det kortet, så det behåller jag själv. Men här har man en öppen draft på bordet. Så att, men då kan jag ändå se, jag kan ju snegla på din civilisation antar jag då. Och se vad du behöver, och då måste man ju, som vi säger, vi måste ta ansvar. Jag måste ta ansvar. Om du sitter efter mig så måste jag ta ansvar för dig. Jag behöver inte ta ansvar för Mats, för det behöver du göra, eller hur Fredrik?
Ja, jag tar alltid ansvar för Mats. Men jag tänker, finns det också olika så här fördelar med beroende på vilken civilisation man är? Om du kör som vikingarna, men då får du lite extra på krig. Kör du som inka, då har du möjlighet att gå lite mer på offertracken.
Ja, det är inte så specifikt så, utan det här är det mer att du bygger din egen civilisation, så du är inte, så här, du är inte kopplad till en speciell tidsera eller någon specifik plats, utan här, du tar den teknologin som jag vill göra det här, jag vill satsa på kultur och nöje, eller jag vill satsa på att bygga ett rikt samhälle, liksom välutvecklat och så vidare med utbildning och sådana saker eller inte, så det är väldigt fritt. Och det här spelet har jag spelat mest solo faktiskt, för jag tycker det är ett fantastiskt solospel, bra AI man möter. Alltså det är väldigt väl designad, så det är enkelt att man hålla koll på den, men du är ändå ett bra motstånd hela tiden i det du gör liksom, så att den jobbar emot dig på ett bra sätt.
Hur många kan man vara här då om man inte vill spela själv?
Då kan man spela 4 stycken. Mm. Och det blir ännu bättre. Jag har spelat det 2 gånger med 3 spelare och sen har spelat det mest själv då. Men jag tycker det är fantastiskt i alla spelare som jag spelat hittills. Alltså framförallt Sora har jag gjort det kanske 6 gånger. Mm. Så, och det är, jag tycker det är helt magiskt spel alltså. Så sätt. För det är verkligen så här, som en tracks of time. Det säger sig självt att du ska gå på tracks. Och det är liksom, man vill gå så högt upp som möjligt på allihopa. Men liksom, jag kommer inte komma upp högre där. Och så får man då självklart belöningar längs vägen också. Ju högre upp varje tracks det går. Så att, och jag vill trigga den där belöningen. För den ger poäng för att jag gått upp, högt upp på den här tracken. Så då måste jag gå på den. Men hur ska jag få ihop? Ja, det blir jättekul liksom att pussla ihop det där.
Och hur lång tid tar det här att spela? I vilket sammanhang funkar detta bäst?
Ja, det här är sån här helkvällsspel. Det här är nog... Man får räkna minst en... Om alla kan det så får man räkna en timme per spelare, tror jag. Mm. Så att, för det tar sin tid det här liksom. För det är mycket... I varje generation så måste du liksom planera lite grann och se vad det finns tillgängligt. du lär dig säkert spelet mer du spelar också vad, ungefär hur det funkar. Så att du, men nej, du får nog räkna nästan en timme per spelare fall, ska jag säga.
Det är så kul, för Andreas, du har tagit de lite mer lättsamma familjära spelen och Matt, du har gått all in på det här lite gritty, tunga spelen. Därför ska det bli så himla intressant nu när ni ska ha enats om ett spel som då var bäst 2025. Och eftersom du pratar precis, Matt, så tänker jag att Andreas ska få presentera det.
Ja, och spelet vi har kommit överens om är uppföljare till Ark Nova. Spelet heter Sanctuary.
Och bara för Ark Nova är ett arkeologispel, kan jag säga. Man är en utforskare som åker till en ö. Nej. Och så ska, nej förlåt, Ark Nova är en djurparksspel. Jag tänkte på något helt annat.
Lost Ruins of Arnak tänkte du
på? Ja, jag tänkte på Lost Ruins of Arnak. Ja. Ark Nova, precis. Ark Nova, där bygger du ett zoo. Du ska tillbaka. Ark Nova, du bygger ett zoo. Du ska bygga det bästa zoot och du ska få massa poäng. Skitkul. På vilket sätt är det här en uppföljare? Är det Ark Nova 2 eller är det bara en annan uppföljare?
Det här är en mer lättspelad variant av Ark Nova. Ark Nova är ett rätt komplext spel som tar rätt lång tid att spela. Jag tycker Ark Nova är fantastiskt. Funkar bra på alla spelarantal. Så är det här...
Det är ett av mina favoritspel, kan jag säga.
Ja, vi har ju spelat det flera gånger. Du har inte spelat Sanctuary?
Sanctuary har jag inte spelat, så det här, nu kommer jag lyssna noga.
Ja, så i min värld så tycker jag man har tagit de flesta sakerna som är bra med Ark Nova, och man har kanske skalat bort de sakerna som jag inte gillar lika mycket. Det betyder kanske inte att jag tycker det här är ett bättre spel än Ark Nova, men det här fyller en annan funktion. Med Ark Nova är en hel kvällsaktivitet, så kan man spela Sanctuary och 12 Rivers på en kväll. Så det fyller en helt annan typ av funktion. Sen kan man också vara 5 personer på det här. Det kan man inte i Ark Nova, så man kan faktiskt få med hela familjen. Jag har ju 3 barn till exempel då. Men just i Sanctuary, precis som i Ark Nova, så ska du bygga din en djurpark. Och du ska liksom spela ut djur av olika slag. Och även ha lite olika typer av byggnader runt omkring. Och spelet går ut på liksom att man ska försöka få så mycket poäng som möjligt genom att liksom kanske den här rundan kanske vi alltså den här spelomgången kanske vi man får mer poäng på att spela djur från Europa eller djur som bor i vatten, och då försöker man liksom bygga en djurpark som har mycket vattendjur från Europa om möjligt då.
Ja, men precis, och det som jag vet inte om du sa det här nu, Andreas, men just det som gjort förenklat spel väldigt mycket är att man tar bort pengarna ur spelet helt och hållet. Förut kostade det, i Ark Nova så betalar man ju för djuren när man ska spela ut dem. Här har du tagit bort den helt, men däremot så har då de här actionkorten har ju val på att du väljer spelat djur från den här typen, alltså terrängtypen då, vilket gör att det gör för det enkla spelet väldigt, väldigt mycket i just att du behöver inte hålla på och räkna på pengar. Jag inte får råd, utan du kan liksom okej, men vi spelar ett djur i vattenterritoriet kanske, då drar jag bara det kortet. Du måste låta det komma upp till ett högt för att kunna spela ett tillräckligt stort djur, så sätt liksom. Och sen kan man ju uppgradera de här också, som gör att man kan då bli lite kraftfullare. Och sen en av de, så här, tycker jag, roliga grejer också med det här är att faktiskt du lägger ut brickor med djurbilderna på i ditt zoo. Som gör att det blir lite mer visuellt i att du faktiskt bygger upp ditt zoo jämfört med förut. Så var det ju bara att du flippade en terrängbricka och så, ja. Där då. Så det är liksom stor skillnad, tycker jag, just bara som ni säger, just ur ett mer lättillgängligt, attraktivare spel för familj och non-gamer, som man kan säga, så blir det faktiskt mycket, mycket bättre.
Det låter ju väldigt mysigt att sitta där och bygga sin lilla djurpark, men vad är det som är det roligaste med det här spelet?
Ja, för mig tror jag det fortfarande är samma sak som det roligaste i Ark Nova. De har inte tagit bort den, det är som ett programmeringselement i det här, så att det är svårt att prata om det spelet utan att prata om Ark Nova, märker jag liksom så här. Men i det här spelet så finns det 4 olika typer av action selection kort.
Saker du kan göra varje runda helt enkelt.
Ja, precis. Och Ark Nova är det 5, kan man säga. Där bygga är en sak, spela djur är en sak. Här finns det, har du 4 stycken, där 3 stycken är att spela djur. Eller dra nya kort eller tiles eller vad det är för något. Och den 4:e är bygga en forskningsinstitut eller vad det är för någonting. Något lila.
Något lila, ja.
Ja, men den är liksom färgkodad. Jag kommer ihåg färgerna bra här nu. Men det som är spännande också, för att de här fyra korten, först, det första du gör när du börjar spela att du slumpar dem framför dig, så att du kommer ju kanske ha sprut vattendjur hamnar på längst till vänster under ettan, och sen kanske skogsdjuren på tvåan, och så det här forskningskortet på trean, och sen kanske du har spela bergsdjuren på fyran där. Vad betyder siffrorna? Jo, men det är hur kraftig din handling är, och i Sanctuary betyder det hur bra eller hur stor djur kan du spela ut då. Så sen för att spela kanske ett lejon, så kanske du behöver ha ditt skogs- eller fältkortet måste vara under fyran då. Men om den bara är på tvåan,
då vill den ha det.
Då måste du göra någonting annat. Så liksom, då måste du använda, för att den ska kunna flytta uppåt, så måste du använda en handling till att använda någon av handlingarna som är under trean eller fyran. Så säg att du kanske tar ditt forskningskort, du använder den. Det actionkortet kommer att hamna ner till ettan, och de andra korten flyttas upp. Och det här är ju en sån sak, så att du vet att du vill spela det här lejonet. Men för att kunna göra det så måste du först göra det här och så vidare. Och det här är för mig väldigt tillfredsställande liksom, för det är någon form av långsiktig, men inte för långsiktig heller. Den är lagom långsiktig tycker jag. Och är väldigt trivsel att faktiskt lyckas med planen och få till då. Ark Nova gjorde det väldigt bra, och jag tycker lika bra i Sanctuary.
Ja, Ark Nova är som sagt ett av mina favoritspelhäcklar. Men det kan ju vara så att det finns alpakor även här då.
Ja, eller så är det lamor.
Ja, det får man se. Men kul, då har vi alltså fem stycken olika spel. Sanctuary var det sista vi pratade om. Som sagt, vi kommer lista allting både på Facebook och på vår hemsida, så ni kan gå tillbaka och titta vilket spel som passar just er. Och för er då som är ännu mer sugna på tips, då kan man ju också gå tillbaka till vårt förra avsnitt som vi spelade in förra året vid den här tiden, där vi gick igenom 2024 års bästa spel. Och det roliga var ju där då, efter det avsnittet, för då hade jag själv inte spelat alla spelen ni tipsade om där. Men jag har gått igenom nästan alla de tipsen ni gav där, och jag får säga det att jag har haft stor behållning av alla de spelen som ni tipsade om då.
Vad kul! Mm. Väldigt bra betyg, det gillar jag.
Så det är ju ett tips också, och så vidare, så vidare. Man kan gå tillbaka många år som helst och fylla på med spel, för ni dyker upp här varje år och lite mer än så.
Jag måste slå ett slag till här bara för ett spel som inte 2025 spel, men vi har nämnt det, vi har nämnt Ticket to Ride. Och det finns ett Ticket to Ride Legends of the West som är ett legacy-spel i Ticket to Ride som jag kan...
Och legacy då, det är för att förklara den termen, det kanske det får du göra, Mats.
Ja, det är ett spel som utvecklas under spels gång, så att när du då, i det här exemplet, jag ska inte spoila någonting så, men när du första gången du spelar, så spelar du bara på en liten del av östra USA. Partiet tar ungefär 15-20 minuter att spela. Pang, slut. Medan sen i sista partiet så spelar du över hela USA, och då tar partiet kanske 2,5-3 timmar. Så det är ett fantastiskt spel i hur det utvecklas, och att det är, tar ett beprövat spel som har sålt extremt mycket och som är en bra sån här gateway-spel för sådana som inte spelar så mycket spel annars, och ändå få en fantastisk bra upplevelse. Så jag kan varmt, varmt rekommendera. Jag spelade med min familj under julhelgen. Och vi spelade ett parti om dagen, om inte två till och med. Min familj är inte spelare, men de bara så här, vi måste spela ett parti idag med. Så det var jättekul verkligen. Jag varmt rekommendera det som... just ur upplevelsen att det blir en helt annan grej jämfört med Ticket to Ride annars.
Och det heter bara Ticket to Ride Legacy?
Legends of the West heter det.
Legends of the West. Ja, men det är kul. Jag gillar ju Vilda Västern också. Så att det känns som att det här ska vi absolut införskaffa hemma. Stort tack mina herrar.
Tack själv. Blir det väl på något sätt. Eftersom vi spelar in detta på två sätt samtidigt.
Och jag ser fram emot ett Daredevil-spel. Men jag vet ju också att det kommer ju väldigt många roliga spel i år, 2026. Finns det något spel som ni ser fram emot att prova redan nu, som ni har så här fått upp som har kommit in i eran radar?
Alltså jag säger det varje år, men det verkar aldrig komma. Men jag hoppas verkligen att den nya expansionen eller fristående spelet av Feast Roading kommer. The Danes. Feast Roading är ju ett spel som släpptes, jag gissar på det, 10 år sedan nu. Kan det vara så? 8 år sedan kanske. Av Uwe Rosenberg, en av mina favoritdesigners. Och det kom ju en expansion som heter The Norwegians efter ett par år. Fantastisk expansion. Och så har man liksom hintat om den här expansionen, The Danes eller The Danes, något sånt där. År efter år efter år. Men jag tror att i år är det då spel kommer.
Men det kommer inte vara en expansion, det är ett fristående spel istället.
Det är helt okej, okay. Det är helt okej.
Okay. Du då Mats, har du någon som du peppar extra mycket för i år?
Ja, men jag tror inte det här kommer komma i år, men det är ju... på det här Board Game Geek, alltså brädspelsforumet, nördforumet där, så är ju det spelet som är nummer ett är ju Brass Birmingham, heter det. Och nu, just nu så pågår ju en kampanj då för Brass Pittsburgh. Alltså en ny variant av samma typ av system. Och det här är ett av mina favoritspel som jag verkligen ser fram emot att få på bordet här ganska snart.
Och Brass Birmingham är alltså rankat etta av alla spel på Board Game Geek. Och det är ju inte ett spel där liksom.
Nej, det finns ju tusen. Alltså det är ju som IMDB fast för brädspel. Och jag har faktiskt spelat det. Och det är ganska dyster spel. För det handlar om kol och ölhandel i viktorianska England på 1800-talet.
Och det nya i Pittsburgh är ju olja och whisky på östkusten i USA. Så jag vet inte om det blir så mycket muntrare direkt, men det är ett fantastiskt bra spel i alla fall.
Ja, ingenting jag kommer ta med sambon. Då kör vi de här alpackorna i Sotroa. Tusen tack mina vänner. Jag hoppas att vi pratar brädspel snart igen. Kanske vi tar ett avsnitt om någon speciell genre. Kanske social deduction eller jättetunga djuraspel, eller vad heter det, tågspel. Eller...
ja, eller tematiska spel på något sätt som har kopplade till en specifik värld. Eller...
ja, Star Wars till exempel. Eller Sagan om ringen. Det kommer ju filmer inom båda nu. Stort tack, det är jag, Fredrik Forninger.
Andreas Isberg.
Mats Jengard. Tack så mycket för att du också, Erik. Jättekul att ha er. Mm.
Vi synes och hörs och vi dyker upp nästa vecka med ett avsnitt om något helt annat.